Hare Krishna, prayer som någonting. Lägga in det någonstans där. Någon som sitter och diskuterar med någon annan och han säger någonting där att alltså, eller pratar till sina söner till och med. Jag har lärt mig en del den hårda vägen och jag satt där och var föreståndare för Krishna Templet i Göteborg och gjorde ett hyfsat jobb, tror jag, enligt de som var där då, men inte många av dem finns här uppe och vet ens om vad vi gjorde där nere under, vad var det, mellan 93 och 97. Och jag tror fortfarande inte att de vet det, därför att scenen här uppe i Stockholm är så annorlunda, men även så dominerande i Sverige. Och, eller var då, alltså jag beskriver hur det var då, och den var alltså skådeplatsen, ibland krigsskådeplatsen för några stora, tuffa, kshatriya-ledare, kungar över varsitt rike här uppe. Och de bråkar ofta med varandra. Vi kallar det, vi andra, för gudarnas krig och brukar skoja om dem. Det här var 80-tal, 90-tal. Så och ja, det var lite orsaken till att för jag gav mig in på att ta upp ansvaret som tempelföreståndare i Göteborg 1993. Och var det då i 3-4 år. Varför jag slutade vara det är en annan historia. Eller vi kan ta historien här faktiskt lite snabbt. Men men det är också en intressant, och det jag började med här, dynamik och hur en organisation kan fungera eller inte fungera. Och just den här skillnaden mellan Stockholm och till exempel Göteborg eller småställena vi har runt i Sverige, där vi var mycket mer så där avslappade och down to earth, och vi ska liksom göra prasadam och harinam, så vi ska, vi träffas hela gänget då och då och lite trevligt att ta prasadam. Och det var ingen större skillnad mellan församlingen och de i templet, och man gick lite in och ut sådär, och det, så var liksom läget då. Vi hade, tror vi började med det 94 eller så, kan ha varit 93, någon som heter Govindas vänner, alltså ett gäng av alla som gillade Govindas mat. Och det var ofta medelålders, duktigt folk, professionella, som brukade bli stammisar på Govinda, så hängde där och så blev de lite intresserade av Krishna medvetande. Och så ville de gärna vara med i den här, som sagt, vara med i den här föreningen då, som var en förening. Vi hade möten och diskuterade bra tips för hur Govinda skulle bli bättre och sådär. Och vi hade små lappar även på borden faktiskt i Govindas där. Till kunderna på restaurangen, där de kunde skriva om de hade några tips för hur vi kunde göra Govindas bättre för dem. Och sen lägga det här i förslagslådan när de gick ut. Och det var, droppade in en del. Det hade jag lärt mig en bok om hur man ska driva framgångsrika företag. För jag läste mycket sånt då. I alla fall. Det var lite vårt mod där. Och båda David Assi. Var hon finns. Det vore kul att träffa henne igen någon gång. Hon drev butiken där, Govindas butik, självständigt. Fick vara i stort sett, ja, så gjorde hon det på egen hand. Jag la mig inte in någonting direkt, och hon fick del av vinsten och Govindas templet fick en del av vinsten, så var det fint med det. Och restaurangen kunde ju drivas på samma sätt, men det kom aldrig så långt riktigt. Utan det var templets främsta direkta inkomst, för det var direkt startade också av templet. Och jag höll ju trots allt ganska nära koll på just den verksamheten, för den var så viktig för oss. Men sen hade vi teamet med och Sankirtan Party. Vi hade faktiskt två sådana då. Rinnananden och Svajan Bov. Nej, jag får säga så. Shambo och böcker. Och sen hade vi Purna Brahma Sanatan Das med tjejerna. Han gick ut och samlade lite sin familj, försörjde sig på det sättet, sålde kakor eller liknande. Och de andra tjejerna då, Ramacharinis, de gjorde det för templet. Och just det här att när man har en blandning av Brahmacharis, Brahmacharinis och gifta familjer som kan fungera tillsammans på något bra sätt och få stöd och gemenskap i templet, men samtidigt stödja templet. Det fungerade väldigt bra och fungerar ju fortfarande väldigt bra när man får det att fungera. Och jag tycker vi fick det att fungera. Utom vissa små saker som hade med skattetekniska skäl att göra. Det var lite känsligt, men vi råkade inte illa ut. Men det är saker man måste veta hur man hanterar här i Sverige. En gång kom till exempel skattemyndigheten och tog alla våra bokföring från Govindas. Och ville beskatta oss för vår vinst av näringsverksamheten, vilket vi ansåg att den verksamheten var en missionerande del av vår missionerande verksamhet, och den kan de inte beskatta oss för, vilket det tidigare hade tagits upp i något annat rättsfall i Sverige, tror jag, har jag för mig. Så man måste kunna hantera sånt. Så det var mycket mitt jobb, och Kishori som bodde på ovanvåningen och var någon slags konsult åt mig då. Jag skulle ta hand om ekonomin. Oh. Önskade haft någon som hade tagit hand om ekonomin där i templet. Men i alla fall, så här såg det ut. Här bodde vi i Mölndal, köpte det här templet, en hel historia hur det kom till. Men vad jag ville bara ta först här är att vi var ett litet gäng, ganska tajta på det sättet. Jag menar, goda, vi var vänner, eller hur? Jag är fortfarande med de som var med där. Och jag gick där och fick sopa golvet på Govindas på kvällarna ibland, för att de andra skulle kunna komma upp på Mongolaret, vilket jag då inte gjorde. Men i alla fall, det var uppoffringar för oss alla. Men varför är det och var det så, då så annorlunda i Stockholm? Med de här gudarnas krig och allting. Och det var stora, tuffa killar som satt och chefer för Korsnäs och Anvik och Govindas Hare Krishna Center. Ingen av dem var svensk faktiskt, kom från Sverige, utan det var mycket från andra länder som hade då kommit in hit. Och varför, det är en annan fråga. Man kan bara bena i det här, men jag kan ju bara säga att i kortet alltså att ingen av dem, ska jag bara påstå, förstod sig riktigt på oss svenskar. De försökte göra saker på sitt sätt och tyckte vi var dumma som inte kunde göra på det sättet. Men vi svenskar och nordbor har ett annat sätt att göra saker än tyskar har. Eller tjecker, eller amerikaner, eller portugiser, eller kineser. Det bara är så. Men också det att det vart så stora, dyra, centrala egendomar och projekt här uppe. Hela Korsnäs där vi bodde allihop tidigare. Över 100 ängjuna, 13 barn, kommer jag ihåg, där på 80-talet. Och sen var det ju kanske ännu fler när det var BBT som dominerade. Men det är i alla fall på den tiden. Anvik, gigantiskt projekt. Där alltså alla hängivna på de här två ställena bodde. Hela Hare Krishna-rörelsen i Sverige i princip. Så att och det blir det här problemet som lätt uppstår i alla grupper, organisationer. Profit and power. Och även om det är religiösa organisationer, inte ska vara så att man sitter som en ledarroll på grund av att man vill ha pengar och makt. Så blir det ju så lätt. Det är bara naturen. Att personer som, även om de befinner sig inom en andlig rörelse, en jättefin, ren andlig rörelse, religion, så betyder inte det att alla som kliver in och blir medlemmar av den direkt blir jätterena och fina och andliga. Utan att det fortfarande bärs en del. Men dels bara kan det ju vara helt enkelt ens natur. Psykofysiska natur. Det är ju bra med nakshatriya och varsha shudra, eller hur? Men också att man ännu inte har lärt sig att, ja, det är väl därför det med varnasha som är viktigt också, att man lär sig att funka socialt med den här kunskapen där. Vilken ju i korthet innebär att vi ska tjäna Krishna enligt vår natur. Psykofysiska natur också. Och vi ska göra det. Lära oss att göra det. Och det här är, jag ska säga, Daivi Varnasha. Lära oss att göra det. Seende oss själva som tjänar, inte herrar. Att Krishna är njutaren som ska få allt det här resultatet, pengarna, allting vi drar in till den här organisationen. Inte jag. Och så blir det ju naturligtvis då den här verkligheten som visar sig beroende på vilka personer som sitter där och vad de egentligen har lärt sig. Och det är därför de som lär ut brahmanas, som vi kallar dem för, intelligensian, måste vara riktiga brahmanas och verkligen ha förståelse om Brahma, Paramatma, Bhagavan och våra relationer och hela det här med bhakti och Vaishnava Sangha och Varnashram, alla de här. Och som Prabhupada sa, det vediska samhället står och faller, jag tror han sa det i alla fall, men det är ganska, så säger jag i alla fall, står och faller med om det finns kvalificerade intellektuella i det samhället som ledarna lyssnar på. Om de två är på plats där, det börjar det gå ordning på alltihop. Så, men i alla fall, vi behöver inte gå djupare in på det där, men jag skulle kunna prata länge och analysera den här situationen genom åren på Krishna-rörelsen. Då till exempel jämfört då Göteborg eller Malmö eller Karlstad, de här olika småställena. Vi hade Jönköping, Umeå, Uppsala. Fanns det fler? Men det finns. Då i relation till det här konungliga huvudstaden och dess maktcenter. Nu ska titta på det idag, om det ska vara helt uppenbara. Så jag ser fortfarande det där leva kvar i viss mån. Mer än vad många av oss tycker att det borde göra vid det här laget. Och det talas ju lite här och där i kamrarna, de vaishnavarna i Sverige, om att det kanske är dags för en förändring snart. Där de svenska, och det är inte nationaliströrelse, men de som så att säga gick med i Krishna-rörelsen i Sverige och har varit med och byggt upp allt det här som vi har nu. Egendomar och resurser och tillgångar. Vill ha någonting att säga till om. För att och hjälpa till egentligen att få de här egendomarna att göra det jobb som de kom till för att göra, så att säga. Men det är en annan historia. Men nu ska jag berätta historien om Göteborg.